I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Vi spelar in på årets sista dag och jag är riktigt glad att avsluta det här poddåret med att prata med Robin Bylund. Hur mår du?
Jag mår bra, precis som du säger. Det är nyårsmorgonen här. Så på många sätt ett märkligt år som ska tas ner vad det lider här under dagen. Men väldigt, väldigt skönt att börja dagen i poddformat i alla fall. Får man prata av sig så kanske man kan vara en lite bättre lyssnare igenom resten av dagen.
Det låter som en väldigt bra plan. I det här avsnittet tänkte jag att vi ska just prata om Premier League som har spelats. När vi spelar in det här har precis Game Week 16 spelats klart. En väldigt händelserik Game Week. Det mesta skedde tyvärr utanför plan. En på planen skulle man kunna säga. Och sedan tänkte jag att vi blickar lite framåt också, för att det är ju en hel del spänning, speciellt i Premier League just nu, som spelas där det händer ett och annat uppe i toppen och även självklart i botten också. Men om vi blickar först tillbaka till den här Game Weeken, hur tog du med dig allt det här med cancelade matcher och frågetecken? José Mourinho sitter i sin soffa och väntar på att få svar om han ens ska spela om 4 timmar och sånt. Det är ju verkligen fascinerande spektakel.
Ja, verkligen. Du använder väl rätt ord, liksom spektakel. Och jag måste säga, jag tyckte de här senaste dagarna var, det tyckte jag var tungt att behöva gå igenom igen på något sätt. Det har varit ett par dagar som man har använt mycket till, liksom vi har spelat in vår årssummering för LFC-podden som vi gör annars. Jag har suttit och gjort lite årskrönikor och man liksom, de senaste dagarna har man använt till att ta ner hela 2020, och då man försöker väl alltid egentligen när man liksom sammanfattar ett år även blicka framåt, vad har vi liksom, visst det har ibland varit, nu är jag Liverpool-supporter, det var något jättehäftigt, om än väldigt annorlunda kring vårt ligaguld, samtidigt inget blev ju som det skulle, världen i sig har varit en jävla märklig plats det här året, fotbollen som vi har känt den en gång i tiden är ju inte alls sig lik vad gäller inramningen, och när blir den det igen, och sen så har man ju ändå haft hösten till att säga att till exempel på Anfield så har det kommit tillbaka supportrar, vi har haft 3 hemmamatcher med 2000 fans, man har börjat med tillförsikt ändå se att det kanske, ja men det kommer en ljusnande framtid, vi ser hur vaccinationer tar fart och så vidare, och sen så de här senaste dagarna kom som en jävla käftsmäll. Dels alltså bara allmänt som för oss fotbollssupporter, sen såklart också att man ser liksom just i England med det här muterade virusvarianten och det sprids extra snabbt och vad är det för osäkerhet vi går in i. Men sen Premier Leagues beteende egentligen återigen, där vi då först hade Everton Manchester City som ställs in. Ingen vet egentligen riktigt på vilka grunder. Everton var själv ute under den kvällen och skrev på sin hemsida liksom och krävde en förklaring från Premier League. De pratar inför säsongen, även om det inte har varit, och det är också ett problem, det har aldrig varit egentligen i en officiell kommuniké, men det har hela tiden pratats i termer om att så länge du kan alltså ställa ut ett ett någorlunda ordinarie lag med alltså från ungefär 14 seniorspelare, så ska matcherna spelas på. Där var ju UEFA till exempel mycket tydligare inför årets Champions League-säsong, där de verkligen stadgade ner vad är det som gäller. Okej, si och så här många spelare, si och så här många målvakter då, kanske på A-lagskontrakt och så vidare. Alltså det finns vissa saker vi ska nå upp till, så blir det ändå match. Där har inte Premier League varit lika tydliga. Och så kommer då den här inställda matchen. Det visar sig nu i efterhand, om vi ska tyda i alla fall den information som kommer från sen Manchester City och från Premier League, att det är faktiskt inga nya spelare i Manchester City som har drabbats av viruset, utan det är fortfarande bara Gabriel Jesus och Kyle Walker som vi redan visste, utan det är snarare eller ledare eller kanske till och med stab runt träningsanläggningen som är smittad. Och liksom, var är vi då på väg? Och sen kommer då Fulham, Tottenham som du nämner igår, där Mourinho själv då sitter i en soffa på hotellet 3,5 timmar innan match och vet alltså inte om de ska spela fotboll. Det kändes som sån jävla att tillbakakast. Liksom, vi var en dag ifrån att få vända blad, kändes det som, och så var det som att vi var tillbaka liksom i 12 mars igen. Och ett surt slut. På året, och Premier League måste steppa upp här för att det ska, så vi vet vad som gäller i alla fall. Nu har de varit tydliga med att det blir inget uppehåll i alla fall, vi ska spela på, och det kan jag väl köra. Jag tror inte jättemycket hade blivit bättre liksom om 1 eller 2 veckor. Det är väl lite att man hade kunnat sluta de här sociala bubblorna man brukar prata om. Det är säkert många som har ändå firat lite jul med någon lite utomstående och så vidare. Så då hade vi gått tillbaka till de här träningsbubblorna. De hade levt i stort sett isolerat igen. Men i övrigt så är det inte så att viruset är borta om 2 veckor, utan vi måste ändå leva i det. Men vi måste ha ett protokoll. Vad gäller? När spelas matcher? När spelas de inte? Och spelas de inte, så måste alla få veta varför de inte har spelat, så att man har det som, ja, men det blir ju praxis för nästa gång. För annars ska de tolka detta varje match, så kommer det vara jätteintressant för lag som har 2-3 skador eller känner att man är ur form att liksom att vilja skjuta upp en match. Så kan vi inte ha det i alla fall.
Nej, verkligen inte. Så som man har läst då från Premier League, känns det ju som att de säger case to case på ett sätt. Men det är ju precis som du säger då. Då är det ju verkligen mycket tolkningar och vrida och vända på det hela. Självfallet ett lag som kanske saknar 4-5 av sina nyckelspelare vill ju då inte spela sin match och försöka pusha bort den så långt som möjligt. Samtidigt som ett annat lag självfallet vill spela. Så det blir, nej, en konstig situation.
Ja, och det blir, de pratar lite, det jag kan tycka är bra med att man kanske då tillpassar någon form av case to case, det är ju också att det kan ju finnas en utbredd spridning inom gruppen som i sin tur annars hade då åkt till Everton i Manchester Citys fall och smittat Everton, och det hade påverkat. Och så, alltså så, vi måste ju ibland bryta smittkedjor såklart, men då måste vi andra få veta, och framförallt alltså motståndare, vi måste få veta varför var det nu? Okej, det var så här, vi måste få liksom en förståelse, vi måste prata om det. Så att man vet vad som gäller. För annars, alltså för fan, vi lever redan i en så jävla polariserad fotbollsvärld där fotbollsfans och allt till höger och vänster, man lite hatar varandra så att säga. Så vi kan inte bygga upp det kring det här också. Så det måste spelas med lite öppnare kort kring vilka beslut som tas. Det hoppas jag i alla fall, och Mourinho är ju en av dem. Vi hade David Moyes till exempel på West Ham, var ju tvungen att spela tidigt i höstas, och han var ju en av dem som var borta, och de hade ett par spelare borta, de var tvungen att spela. Han ber ju också Ole Gunnar Solskjaer prata om det. Det är inte lönt, vi ställer in, liksom tar det här uppehållet, men vi måste veta vad som gäller. Jag är rätt övertygad om att ganska många managers kommer att lyfta det, för till syvende och sist det påverkar inte bara laget, det ställs i, alltså även då Everton i detta fall, eller som Fulham som ställer in då igår och gör att Tottenham har en match och de ska spela ett Europa League-slutspel, de är kvar i cupen, alltså det kommer att bli otroligt svårt att få till det här matchandet längre fram.
Ja, det är ett extremt pussel det här verkligen. Och det blir oerhört spännande att se vart det här leder, precis som du säger, Europaspel, cupspel. Sen får man inte glömma landslagsspelet också, som ska egentligen enligt böckerna spelas i mars när VM-kvalet dras igång. Och sen väntar ju till med ett EM-slutspel till sommaren. Så det, ja, vi hoppas ju verkligen att när vi slår om till 2021, att vi slår om till bättre och ljusare tider, att det går i rätt riktning. Sen förstår man ju självfallet att det inte går över natt, men i alla fall åt rätt riktning, så att säga. Men om vi går till det sportsliga, det som skedde faktiskt på planen. Vi kan ju börja där vart det slutade i princip. Ett möte mellan Newcastle och Liverpool som slutade 0-0. Man kunde efter matchen verkligen fråga sig hur kunde det ha slutat 0-0 med tanke på de lägena. Både Alisson och Darlan stod ju för ett par riktigt svettiga räddningar. Men 0-0 blev det, och det betyder nu att Liverpool leder fortsatt ligan med 33 poäng. Men Manchester United, med en match mindre spelad, ligger med 3 poäng bakom. De har ju sämre målskillnad, men de är ju ändå där nu. Och det är ju väldigt fascinerande hur det sviktar. Som, det är väldigt klyschigt, men så i fotbollen, det sker snabbt. Och United, från att vara bortförklarade, Ole Gunnar Solskjaer supersågad, är han nu plötsligt där och nosar bakom Liverpool. Hur ser du på den här situationen? Eller, vi kan först börja i den ändan, det är så många frågor. Vi börjar först i den ändan. Hur känner du efter gårdagens resultat, om man säger så?
Nej, men det är väl det är surt också. Det är första gången den här säsongen faktiskt Liverpool går mållösa från en match. Det säger väl också någonting om hur sällan vi brukar göra det, och att avsluta med liksom det krysset mot West Bromwich först för 3-4 dagar sedan, och sen krysset mot Newcastle igår, det är såklart kanske också signifikativt för 2020. Man kände väl att vi skulle kunna avsluta detta året på topp. Samtidigt så började vi 2020 med att leda Premier League. Vi avslutar 2020 med att leda Premier League. Hade du frågat mig liksom för 10 år sedan, när Roy Hodgson hade oss på typ 14:e plats vid det här läget av säsongen och vi var 2 poäng från nedflyttning, så hade man ju tagit det. Det är väl också sånt som årsfiranden är lite till för, att sätta saker i perspektiv ibland. Men det är klart att det är surt. Jag tycker väl att vår prestation igår är lite bättre än den mot West Bromwich. Men det var ju samtidigt ett Newcastle som nog överraskade Liverpool, med tanke på att West Brom hade tagit en sån extrem defensiv matchplan och fick den att fungera. Så kunde man väl i sin väldigt enkla analys tänka att Steve Bruce skulle ta lite lärdom av det i alla fall. Men han kom ju faktiskt ut med ett väldigt offensivt och liksom högt pressande Newcastle, vilket var jättebra för dem. Vi har ju den mittbacksproblematik vi har. Nu var det Nat Phillips som fick chansen att. Och man kan ju säga mycket om att Van Dijk, Gomez, nu då också Matip saknas. Det som har varit ganska imponerande är ju att Liverpools defensiv faktiskt har klarat sig väldigt bra. I alla fall om vi räknar till, ja, men både tillsläppta chanser men också insläppta mål. Men det som blir ett stort problem egentligen, det är ju vår uppspelsfas, när vi får den pressen på oss som vi får igår till exempel. Det var ett otroligt talande slutskede av matchen egentligen, där vi i stort sett de 4 tilläggsminuterna som kom upp, så lyckas vi i stort sett inte ta oss in på offensiv tredjedel, för den fastnar bak hos vår backlinje i 2-3 minuter. Vi vet inte hur vi ska spela upp bollen. Och det är ju klart att det är någonting som påverkas av den situation vi är i, med nu då en tredje egentligen ordinarie mittback borta. Vi såg igår glimtar av vad vi hoppas vi ska få se väldigt mycket av 2021. Det var ju en Thiago som var tillbaka. Det är väl sådana saker man tror. Jag läser nu, vi har haft fler än 7 ordinarie spelare, har vi haft borta minst 10 matcher redan den här säsongen, och då är vi alltså 16 matcher in på den, och så 6 Champions League matcher men det betyder alltså större del, alltså vi har i stort sett en halv startelva som har missat ungefär halva säsongen. Och det är klart, alltså normalt, i ett normalt fall så ska det ge effekt. Sen tror jag man har blivit lite fartblind över hur överlägsna och ibland liksom, ja, men nästan omöjligt svårslagna Manchester City och Liverpool har varit de senaste 3-4 åren. Där, alltså jag satt och tittade på, för att summera liksom vårt helår och då även, alltså, stora del av hela vår säsong 19-20 som det då blev. Alltså, då gick vi alltså, efter 28 matcher hade vi vunnit 27 och spelat en i oavgjord. Alltså, men det är ju inte det som är det normala. Vi bara råkade nästan lära oss att det var det nya normala. Jag tittar däremot på, jag såg statistik på 33 poäng efter 16 matcher. Det är 62 gånger har man vunnit högsta ligan på det. Det är ungefär varannan gång vinner man liksom ändå högsta ligan på det. Så det, alltså i perspektiv, det är ju en helt okej. Sen är det ju supersnöpligt just att det är poängtapp mot, det är West Bromwich, det är Newcastle, det är Fulham, det är Brighton. Det är den där enorma förlusten mot Aston Villa. Men just de här kryssen, det är väl på hela året 2020 så är det mot fyra av de sex sämst poängplockande lagen som vi då kryssar här under hösten. Och det är ju såklart för dåligt, men att då ha gjort det och samtidigt leda ligan fortfarande. Och jag tycker, med tanke på att nu är Thiago förhoppningsvis tillbaka, kanske får vi ett mittbacksköp, förhoppningsvis så bör det börja jämna ut sig vad gäller skador i övrigt. Så tycker jag fortfarande att Liverpool är favoriter till att försvara titeln. Manchester United börjar jag däremot se som kanske den främsta utmanaren, och det är till 99% på grund av Bruno Fernandes. Men skulle han råka missa en månad plötsligt, då blir det intressant att se om även Manchester United kan bibehålla i alla fall en någorlunda hög lägstanivå, vilket Liverpool har gjort trots alla sina skador.
Mm, ja, du är inne där på en intressant bana just där med Bruno Fernandes, som har på ett galet sätt alltid luktat till sig antingen ett mål eller en form av avgörande passning i matcherna för Manchester United. Nu senast var det ju passningen fram till Rashford i 90 plus minuten som gav dem en seger. Men du nämner United som titelkandidat. Hur ser du på de andra lagen? För det är ju verkligen en märklig säsong. För att tittar man på topp 5, alltså det ser så konstigt ut. Det är Liverpool, United, Leicester, Everton, Aston Villa. Sen ska det självfallet sägas att vi har en haltande tabell. Men till exempel Aston Villa som ligger på femte plats har två matcher mindre än Liverpool och en match mindre än United. Så de skulle, om de vinner sina två matcher där, som kanske inte de gör, men ja, rent teoretiskt, så är de plötsligt uppe på en tredje plats poängmässigt. Och där först bakom hittar vi Chelsea, Spurs och City. Och sen kan man bläddra ännu längre ner så hittar man Arsenal på plats 13. Hur ser du på denna utveckling, eller tror du att det här är bara en så kallad corona-säsong och sen förhoppningsvis när vi går in på en ny säsong, vi hoppas på att det är då 2021-2022, jäkla svårt att säga, att det är då den säsongen vart vi inte behöver fightas på det här sättet med det jäkla viruset, att det går då tillbaka till det vanliga som vi känner till det, eller är det en ny trend vi ser här i Premier League, vad tror du?
Nej, men det är väl det är nog en mix av båda delar. Alltså någon gång så borde ju liksom alla de enorma mängder pengar som liksom pumpas runt i Premier League göra att där har jag nog varit ganska, alltså den här tron på att toppen skulle sticka iväg, där tycker jag ändå Premier League, de har ju sett länge, alltså vi har ju sett lag som ta ett Newcastle kan köpa spelare för 40 miljoner pund, och alltså det kan göra saker på egentligen alla nivåer i Premier League. Sen är det klart att vi fortfarande har en, om vi ska kalla det en Big Six, där resurserna är kanske ytterligare till det extrema, men lag precis där under som gör det rätt med tanke på vilken köpstyrka de har jämfört med världen i övrigt. De kan ju gå till bättre klubbar i Frankrike, Tyskland, såklart Holland, även i Italien och Spanien till viss del precis under de absoluta toppklubbarna och titta på spelare och plocka spelare som håller den absolut högsta nivån. Det är också väldigt lukrativt för tränare att komma till Premier League, och där är bara 5-6 jobb då i de absoluta toppklubbarna, och då måste du kanske liksom ta, vi har en Ancelotti i ett Everton, vi har en Hasenhüttl i Southampton som gör det otroligt bra, alltså, Brendan Rodgers i ett Leicester, alltså det är just tränare som, när du säkert skulle titta på en världs, ja men göra någon form av jävla världstopplista som kvalificerar sig förhållandevis högt ändå, och då inte ens tränar då de på pappret absolut bästa lagen, så att vi till slut borde se att pendeln ändå väger över lite, börjar jämna ut sig, det tror jag och det hoppas jag, alltså det är ju på så sätt är det ju helt fantastiskt när man att man inte riktigt vet nu igen hur det ska gå. Alltså nu har vi har ett Manchester United mot ett Aston Villa igen. Alltså det börjar bli stormatcher av väldigt många matcher. Det är ju helt underbart för den objektiva, den som bara sitter vid sidan av och tittar. Och jag tycker också egentligen, det är väl så man kanske lite mer är van att se. För man vet liksom att plötsligt så kryssar vi bara, fan, då kommer de andra gå förbi. Men de kryssar ju också. Alltså där finns väldigt många möjligheter för lag att stjäla poäng av varandra. Sen har ju det blivit extra antagligen tillspetsat av att det har varit den här jättemärkliga säsongen, det här märkliga året. Det är ju inte, alltså dels så är det ju de ja, de ordinarie toppklubbarna som dessutom har ett Europaspel att förhålla sig till, som kanske redan har gått lite längre i kupporna. I regel har de väl fler landslagsspelare som då redan har varit iväg på tre landslagsuppehåll här under hösten. Så det är klart att det också har hjälpt till att jämna ut balansen i den där toppen. Men det hade ju inte varit mig emot om vi ser att i alla fall, ja men kanske fortfarande, det kommer säkerligen, och det, så tror jag nästan det kommer bli den här säsongen, alltså de där topp 6-lagen kommer säkert ungefär ge sig till syvende och sist ändå. Kan tänka mig att det är Liverpool, Manchester United, Manchester City direkt de väl får 6-7-8 raka vinster, vilket de kan få när som helst, så kommer de ju vara där upp igen. Sen tror jag det blir typ Chelsea och Tottenham, kanske Leicester som är upp där precis bakom, och sen får vi väl se om Arsenal lyckas i alla fall äta upp lite mark. Och sen har du då annars Aston Villa och Everton precis där bakom, och Southampton också liksom. Men det är alltså att se att vi har i alla fall kanske då en topp 6a ungefär, och sen en 5-6 lag därtill som kommer kriga om Europa League varje säsong. Det är ju, det är väl nog exakt en sån tabell man vill ha, tror jag. Och jag tror vi är på väg dit också.
Ja, det är jäkligt roligt, precis som du är inne på. Det är ju som en buffé för en objektiv fotbollstittare som tittar på Premier League och bara njuta av det hela. För att det är väldigt ovisst nu för tiden. Om vi tittar då till hösten som har varit, när har bjudit både på toppar och fina dalar. Vad sticker ut enligt dig så här bara på ren uppstuds? Nu har Robin inte fått förbereda sig på den här frågan, men jag tänkte bara på ren magkänsla, för ibland poppar det bara upp. Vad är det första som poppar upp om jag säger vad som är höstens flopp och höstens topp i Premier League? Och det kan vara en spelare, eller det kan till och med vara ett helt lag, eller ja, du fattar. Jag fattar. Någonting med Premier League.
Men jag tycker alltså den stora nedturen egentligen, det negativa och det som kändes vid stunder ganska hopplöst, det var väl egentligen den här VAR-diskussionen vi fick igen i höstas. Det var väl, den stod väl på sin spets kanske någon gång i mitten, slutet av oktober, där det kändes som att vi var inne och tog millimeter offside, och då hade vi först haft egentligen en säsongsinläggning där handsregeln blev fullständigt katastrofaltolkad. Och det var egentligen, man var ju smått i chock när Premier League gick ut och sa att nej, vi har fan reviderat detta, vi har tittat på det igen, vi kommer faktiskt förändra oss lite här. Det brukar ju ta liksom 5 år för grottmänniskorna där borta och ta sådana beslut. Så det var ju otroligt välkommet, men det kändes som att vi var på väg mot en höst där allt vi skulle göra var att prata domslut. Vi då först hade ett par veckor med de här galna handsituationerna, och sen så var det plötsligt VAR-bedömningar på millimeter offside på liksom tröj, för de hade ju ändrat handstolkningen då till det här med överarmen, och då skulle plötsligt överarmen räknas in i VAR-tolkningen. Och så är det ju alltså fortfarande. Det känns bara som att det har lagt sig lite de senaste veckorna. Vi har väl haft tur med marginalerna för oss som sitter vid sidan av, men det var ju, där känns det fan hopplöst, för det var redan liksom en fotboll man visste inte riktigt vad den fotbollen man ville ha, med tanke på ingen publik på läktarna och så vidare, och så då dessutom det i tillägg. Alltså du skulle nog fan vara 100% fotbollsintresserad för att känna att du pallade fortsätta där under ett par veckor, där det kändes som att allt bara var jävligt märkligt. Och det var riktigt, riktigt tungt. Sen så var ju däremot, och det mer positiva, och talar väl lite i egen sak, men det gällde ju ett par andra klubbar också, det var ju när fansen kom tillbaka på läktarna. Även om det bara var i 2000 så var det, det var otroligt. Vi hade ju först, vi hade London-derbyt bland annat mellan Tottenham och Arsenal, där man liksom, det spelar ingen roll vilket lag som hade fått vinna eller vad som hände egentligen, att bara få höra folk sjunga på läktarna tyckte jag var så jävla underbart. Och sen följdes det ju upp med, ja, jag hann ju då uppleva 3 stycken Liverpool-matcher där vi hade lite folk på läktarna, och det, nej men just att You Never Walk Alone till exempel, det var inte bara sången ur högtalarna, utan den togs faktiskt över stafettpinnen där av fansen. Det var liksom en liten viskning om att det finns en ljusare framtid. Sen är det ju ett jävla bakslag nu att Liverpool och hela England i övrigt är tillbaka då en grad ner i deras lilla hackordningssystem som regeringen har där. Så nu är det återigen då med tomma läktare. Och sen Om vi dessutom då ska prata lite fotboll på planen, så tycker jag det är Jack Grealish som måste nämnas vad gäller spelarprestation. Han har tagit det där sista steget. Det har varit en evig talang, den liksom stadens son som har gjort allt för sitt Aston Villa. Har ju trots allt hunnit bli, jag tror han är 25-26 nu, men nu är han där uppe bland de absolut bästa i Premier League, och är man bland de bästa i Premier League då är man bland de bättre offensiva mittfältarna i världen, och jag tror att han är på väg också att göra sig oumbärlig i ett engelskt landslag som såklart siktar på framgång till sommaren. Men det är man vet att han alltid har liksom två assist i sig. Du nämnde Bruno Fernandes, men det är lite samma sak där. Och hade han haft ett då ännu mer spännande efternamn kanske eller någonting, så hade man pratat om honom på helt andra nivåer. Men det är en otrolig spelare.
Mm, intressant att finna punkter, och roligt där med Jack Grealish som du nämnde. Jag tycker precis som du, alltså han har varit helt enastående, och som du säger, han står ju alltid för den där avgörande passningen. Men jag tycker det han och Kevin De Bruyne har liknande den här säsongen är ju att de levererar boll på boll som är utsökt, men medspelarna i laget lyckas inte förvalta dessa magnifika bollar på rätt sätt. Så det är lite roligt där när man pratar om Kevin De Bruyne, tycker jag, samtidigt i ett City som inte har lyckats trampa igång ordentligt där framme, trots att belgaren pumpar på med bollar hitan och dittan. Så tycker jag ibland har det varit samma sak med Jack Grealish, Aston Villa den senaste tiden. Watkins har varit en sån kille som vissa stunder har lyckats näta, men vissa stunder inte alls har riktigt fått till det hela. Om vi då pratade om Jack Grealish, vilken klubb tycker du han borde gå till? Om du ska vara objektiv nu och inte Liverpool-supporter. Du kanske till och med tycker rent objektivt att han borde gå till Liverpool.
Nej, det tycker jag inte. För jag kan inte riktigt se den typen av spel. Då behöver vi förändra någonting. Och är det något vi har lärt oss av Klopp, så är det att hålla sig till sin grundformation. Det är han otroligt förälskad i. För han vet att sätter han den och har spelarna bara åtminstone en 3 av 5 dag på jobbet, så är det liksom tillräckligt bra för att vi ska vinna fotbollsmatcher. När han behöver förändra saker mitt i, då är det inte alltid lika bra. Det är väl kanske det han har fått lite kritik för också de senaste dagarna. Men därför tror jag inte heller att Jack Grealish hade varit riktigt spelaren att gå in på till exempel. För han hade inte gjort sig som en av de tre på vårt mittfält, och han hade ju inte varit rätt person för att till exempel liksom peta en Sadio Mané ute till vänster. Han brukar utgå på vänstersidan i Aston Villa. Men nej, alltså den enda klubben jag kan säga, han är som sagt 25 år, han är engelsman, landslagsman, han är en av Premier Leagues hetaste spelare. Prislappen kommer ju vara därefter, det kommer ju vara uppåt miljarden, och vi vet att det bara är en klubb i Premier League som betalar uppåt miljarden för engelska landslagsmän, och det är Manchester United. Och det hade väl inte varit helt fel heller, alltså hade de kunnat hitta en, jag tycker ju de behöver kanske en ny striker. Jag tycker inte riktigt, de har fortfarande aldrig riktigt ersatt Lukaku egentligen. Alltså hade du kunnat spela med Rashford, Grealish och någonstans en Bruno Fernandes bakom en utpräglad målskytt där, så är det ju ett otroligt spännande och offensivt lag också. Sen har de väl ett mittfält de behöver balansera och lite annat, men Jag kan se det hända, och det vore antagligen jävligt bra för Manchester United också. Det är väl där sen, alltså det är klart, det hade varit jättespännande, alltså han hade säkert kunnat, de hade säkert kunnat hitta någon lösning, Grealish, Son bakom Kane till exempel, superspännande också. Men att Daniel Levy ska betala en miljard för en spelare är väl lite mer tveksamt. Woodward brukar vara lite mer lättlurad.
Ja, det kan man verkligen säga. Det känns som att om man har en bra PowerPoint-presentation, då har man fått Woodward där man vill ha honom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, det är spännande att höra dina tankar och jäkligt roligt att prata med Robin. Jag ska inte upphålla dig alldeles för länge den här sista dagen på året.
Ingen fara.
Det gläder mig att höra. Apropå Spurs bara, vad är dina tankar? Jag kom att tänka på det här om dagen. Han spelar ju där, Bale.
Ja. Nej, jag...
Synd, ja, tycker jag, personligen, rent objektivt.
Ja, verkligen. Jag såg nog också att han är ju inte längre rekordman i Premier League. Han var ju tidigare den spelaren som hade spelat flest matcher utan att vinna i Premier League. Han spelade 24 matcher i sin, från att han gjorde debut, spelade 24 matcher utan vinst. Jag såg att Oliver Burke i Sheffield United nu hade gått om honom, 25 matcher utan vinst. Så han är inte ens rekordman i Premier League. Nu är det bara en golfspelare kvar av Gareth Bale i stort sett. Men nej, det är ju... Jag är inte tillräckligt insatt för att egentligen veta vilka premisser han kom på. Och jag vet inte riktigt vilken fysisk status han egentligen hade när han kom. Och jag vet egentligen inte vilken fysisk status han har just nu. Men så mycket som man håsade den värvningen, så stort som det var för Ron Totten här med att nu kommer hjälten hem, och vi pratar inte en 36-årig hemvändare, utan det är ju trots att en spelare som åldersmässigt skulle kunna befinna sig i sin prime fortfarande. Han visar ju alltid tendenser till det, men känns ju inte som att det liksom har motiverat honom jättemycket av att åka och spela Europa League-matcher i Ludogorets och så här, utan... Nej, jag vet inte fan, om det är symbolvärvning från klubben säkerligen som inte var helt avstämd med Mourinho, kan man väl tänka sig. Finns väldigt många sådana fall längre tillbaka i tiden där det inte faller väl ut, men alltså, som när vi mötte Tottenham, alltså slänger de in Bale sista 20, jag hade blivit livrädd, alltså, jag vet ju vilken högsta nivå han har i sig, men det är ju uppenbart att de inte har fått att fungerar i alla fall.
Verkligen. Ja, vi får se om Bale får ett bättre 2021. Tre snabba här då, som jag ger dig, vart du kan svara kort och gott. Ser precis att det ryktas om att Wolverhampton är intresserade av att plocka in Diego Costa som är på free transfer. Han har ju brytit sitt kontrakt med Atletico Madrid. Ja. Vad tycker du om att se Diego Costa tillbaka i Premier League?
Alltså jag är ju otroligt svag för den typen av spelare. Alltså jag älskade ju Luis Suarez i Liverpool. Jag är väl en av få som fortfarande slåss i hans ringhörna. Vi Liverpool-supportrar fick någonstans veta med besked att efter där vi mötte Barcelona och han betedde sig som ett svin mot oss, och så var folk i chock över att liksom, hur kan han fira när han gör med? Alltså, vad fan, har ni inte lärt känna honom under all tid han spelade hos oss? Sidospår, men däremot så är jag jävligt glad då att han nu efter att han blev dissad av Barcelona gör succé i Atletico Madrid. Däremot hoppas de går och vinner och att vi slipper dem i Champions League visserligen, det är viktigt att poängtera. Men Diego Costa är ju lite samma sak. Tro mig, när jag förstod att han skulle bryta med Atletico så hann jag tänka tanken, behöver inte vi honom? Skulle han kunna komma in och vara en gris hos oss? Skicka Divock Origi kanske till Wolverhampton istället, så plockar vi in Diego Costa till att ha sista 10, men för fan, det är klockrent köp av Wolverhampton, eller ja, signing av Wolverhampton om de kunde få honom. Sen hoppas jag väl då att vi hellre kan lura dem på Divock Origi på för 25 miljoner pund eller någonting, men Diego Costa, man kommer såklart hata varje sekund man ska möta honom, men han bidrar med någonting. Det gör
han verkligen. Apropå sidospår, Atletico Madrid leder ju ligan nu när vi avslutar det här året. Det är ju faktiskt första gången sedan 1995, och då var faktiskt Diego Simeone spelare i laget. Så det är lite liten rolig, nördig fakta.
Viktigt att ta med sig in till nyårsbordet ikväll kanske, kunna skryta om.
Ja, det tycker jag verkligen. Sedan tycker jag att vi kan gratulera en av de största, ändå om hans tränare i det laget som du kanske gillar minst, men Sir Alex fyller ju som varje år vid den här dagen. Han fyller 79 bast, den gode herren, Sir Alex. Så jag tänker man kan ju skicka iväg en liten gratulation till honom.
Absolut, det gör vi.
Och sist men inte minst, en filmtips. Jag vet inte, du kanske har sett den. Jag såg den här om dagen och jag blev väldigt positivt överraskad. Eller, jag hade inga förväntningar, för jag visste inte ens att den här filmen fanns. Den bara poppar upp i Netflix. Den hette, det låter lite hemskt, men den heter Death to 2020. Har du sett den?
Nej, jag fick också upp den i flödet. Det är väl den här som är någon halvdokumentärig, lite skojfilm ändå. Ja. Med Samuel L. Jackson och
exakt,
någon typ, som sitter
exakt.
Och tar kål på skitåret 2020.
Ja, alltså, den är så, jag vet inte, det är självfallet inte för alla, men jag tycker det är så fascinerande hur de lyckas. Alltså det är som du säger, Samuel Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow och ett par andra väldigt välkända skådespelare som är med i det här. Och sen är de här karaktärerna olika professioner. Hugh Grant är någon engelsk-brittisk professor i historia och Samuel Jackson är någon form av, jag vet inte, journalist, och Lisa Kudrow är en politiker som är Trump-anhängare. Så de lyckas, tycker jag, att ta tag i det här hemska som har hänt det här året, för att det självfallet ska man inte skoja bort saker, men de lyckas ta tag i det på ett glimten i örat sätt, så att man på något sätt lyckas ändå att se det sjuka i det hela och på något sätt känna okej, tack och hej 2020. Alltså det har någonting. Så den rekommenderar jag starkt. Kika på när möjligheten ges.
Kan bli perfekt för soffläget imorgon då, den första istället.
Mm, det tycker jag låter som en alldeles utmärkt idé. Men ja, det var det lilla, det som jag tänkte ge här på slutet. Men Robin, jätteroligt att prata med dig. Som alltid. Vår privata chatt oss emellan har ju gått varm de senaste veckorna med både Premier League, fotboll och kanske framförallt då FBL-relaterade nyheter.
Tuffa veckor.
Tuffa veckor, men som vi har pratat om tidigare, som vi också nämnt i kanske annat sammanhang, du har ju varit en väldigt stark och bra assisterande tränare till mig. Nu är det nästan i det mån att du har varit med den som har gjort besluten i vissa fall, vart jag har lagt fram alternativen och jag har lyssnat till dina råd, men det har ju gått bra tycker jag.
Ja, men det är mycket på grund av ditt eget scoutingarbete, så har jag bara varit den som har tryckt på knappen, men mitt eget lag blev ju lite lidande där under några veckor, så det blev fel beslut där istället, men tillbaka på lite vinnarspår efter gårdagen, så nu gäller det att borsta av sig de senaste veckorna här på 2020 och kom in i med full fart 2021. Deadline igen imorgon tidigt ju, så man får gå till ritbordet snabbt en sväng idag också.
Verkligen, det känns ju nästan som att man är på autobahn när man spelar FBL just nu, och man måste vara beredd att ta nästa avfart varje gång, trots att man kör 250 km i timmen, för att det kan plötsligt hända någonting. Men det har charm i sig med.
Absolut.
Men Robin, sköt om dig, och om ni vill höra mer av Robin, då är det självklart LFC-podden ni ska lyssna på. Du nämnde den tidigare i podden, ni har gjort en fin årskrönika, och sedan kan man ju också läsa det du skriver då och då på lfc.nu, eller hur?
Exakt, LFC, eller LFC.se, vi har faktiskt lagt beslag på det nu också, så man kan gå direkt.
Ah, läckert.
Ja, väldigt. Men det kan man. Det finns årskrönika både i ljud- och textformat antagligen samtidigt som detta avsnittet kommer ut. Så får man gärna, om man kanske ska ha lite Liverpool-sympati för att det ska vara hållbart i längden, men man är varmt välkommen in oavsett.
Ja, helt rätt. Men sköt om det nu, och som man säger på tyska, guten Rutsch. Så hörs vi 2021.
Ja, du, jag kommer inte försöka mig på tyskan, men jag önskar ett gott slut och gott nytt till dig också, Kevin.
Tack så mycket. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.